A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag heter Britta.
Jag heter Parisa.
Välkomna till våran podcast som behandlar veckans viktigaste snackisar, enligt oss i alla fall.
Inom aktualiteter och populärkultur.
Hur mår du?
Jag skulle börja sjunga på Happy birthday to you. Glömde bort texten till världens kändaste låt. Ungefär så mår jag. Varför jag sjöng på Happy birthday? Du vill inte veta det?
Jo, det är jag också nyfiken. Det är inte så att du tror att jag fyller år igen på en dag då jag inte fyller.
Nej, det är ju så att podden fyller 30!
Wow!
Det är enormt.
En sexig ålder.
Det är enormt och det är också ett intressant ämne. Mm. Fyllandet av 30.
Dirty 30.
Du blir ett pirrig och glad av tanken på 30. Mm. Kul att se ändå, fan vad underbart. Varför jag säger att det är också ett ämne är för att jag fyller ju 29 år. Mm. Om alldeles för få, nej. Om 20 dagar ungefär. Mm. Den 23 juli brakar det loss. Nej, och när jag sa det här till en person, eller det kom upp i förbifarten. Du fyller väl år i juli? Ja, jag fyller 29. Ah, oj, hur känns det? En person kollade på mig och sa...
Gee, thanks.
Oj, hur känns...
Men vad fan, vadå oj? Vad är det, alltså fyllat... Ah.
Förstår du...
Vad hänt 20 eller?
Alltså om man... Det är det här, om man själv försöker att stå emot, ha motstånd mot såna här åsikter i världen. Man är ju inte fri, skonad från andra människor. Aldrig någonsin.
Nej, det är det sämsta med livet.
Ja, det är verkligen det. Det är som det här som att försöka uppfostra sina barn till någorlunda okej människor.
Och så går de och så börjar de på dagis och kommer hem och bara, rosa en tjejfärg.
Fucking
hästar
dagis.
Är bara tjejer som gillar.
Ja, nej men så 30-årsåldern är... Alltså det är något som kanske kan bli en större prata i podden när min B-day närmar sig. För jag har nämligen förkovrat mig senaste tiden i såna här 30 things to do before you turn 30.
Mm, min syrra hade ett projekt som hette 30 grejer innan 30. Mm. Där hon hade som en lista hon skulle beta av sista året. Liksom. Det var ganska kul.
I vilken anda?
Det var allt ifrån ta körkort till åka till Kiruna. Mm. Och... det slår mig nu, inget av de grejerna gjorde hon. Men det var också så här... ja, jag vet inte. Nej, men alltså, jag tror också att det var vissa grejer var bara så här kul.
Utan att hänga ut din syrra. Men varför kände hon att det behövdes en sån lista då? Om vi säger så. Vad fick du för vibbar?
Nej, men det tror jag beror på någon slags åldersångest. Mm. Men jag fattar inte det, för jag... Och det, här kan folk påminna mig om, som jag känner, alltså har känt länge, att jag har alltid sagt att jag skulle liksom pika efter 30. Så jag tyckte aldrig att det var någon grej. Däremot så hade jag en ganska deppig 30-årsfest, tycker jag, för att jag som inte riktigt vågade gå all in. Mm-hmm. Men jag var nog på ett ganska dåligt ställe i mitt privatliv just då. Mm. Ja. Men just åldern har jag inte haft någon issue med. Men berätta, vad målar du upp? Liksom? Vad ser du för bilder?
Nej, men jag funderar också över varför de här listorna görs. Och varför jag söker upp dem. Det är som att det kommer en definitiv gräns där vid 30. Då man förväntas ha gjort en del saker. För att antingen är för sent sen. eller så, alltså förstår du vad jag menar?
Alltså, jag tänker ju att du är besatt av att vara så här ung och lovande, och 30 kanske är svår ålder att vara liksom fortfarande så här, wow, har hon gjort allt det fast hon är, bara är,
alltså fast man bara, om man ska vara sån, det känner jag mig ganska lugn med.
Ja, du har ju, ja, bra.
Alltså den biten, har hon gjort allt det här fast hon är, ja, det kommer jag till 45 liksom.
Checkat av.
Ja. Men alltså rent rationellt vet jag ju det. Men man är ju ändå så hård mot sig själv, speciellt just jag, lagd sån. Så min sån 30-grej före 30 kommer nog mer handla om vad man vill bli mer soft med.
Mm-hmm.
Inför sig själv. Vad man vill släppa på inför sig själv. Och jag tänker att jag ska lansera den till min födelsedag. Den veckan i alla fall, när jag fyller 29 då. För då har vi ju ett år på oss att lyckas med de här 30 sakerna.
Sätt en god terapeut på det, och du är home safe.
Det är det jag tänker. Jag sökte runt på det här och ville ha olika exempel från populärkulturen. Hur 30-årsskiftet har alltid målats upp. Mm. För oss är det ju en otrolig milstolpe. Jag blir bara lycklig att vi har kommit så här långt. Och ett avsnitt av Vänner kom upp på alla listor och alla texter. Som heter The One Where They All Turn 30.
Du vet ju att jag är väldigt nära till att referera saker till så här, men du vet som när Joey gjorde det där eller lalala. Det här, jag kommer inte ihåg det här avsnittet.
Alltså det mesta går att härleda till antingen Vänner eller Seinfeld. Ja. Seinfeld fyllde för övrigt 30 år den här fredag.
Vänta, vad menar du?
Alltså det första avsnittet av Seinfeld.
Jaha, okej. Okay.
Sändes för 30 år sedan.
Okej, okay. Blev du rörd?
Alltså jag är så pirrig. Mm. Jag ska ha så mysigt med det här i helgen.
Ja.
Nej men i Vänner då, The One Where They All Turn 30. De bor ju alla med sina vänner och sådär, för att det är så det ser ut i New York. Och de har ju levt i en bubbla, har de ju. De bor ändå väldigt fint och stort.
Otroligt.
På Manhattan.
Because of rent control.
Påstås
det är väldigt det tydligt alltid. Jo, men så är det ju. För att det var ett system på Manhattan att om du hade liksom samma hyreskontrakt så kunde ingen höja din hyra. Så att vissa, alltså om folk bodde i så här rent control departments, då var det något man höll jävligt hårt i flera generationer typ, för att annars kunde, ja men då kunde man bo i typ en gigantisk lägenhet på Manhattan och betala typ,
alltså, rent
en spottstyver
finns ju, men den sortens stor lägenhet, det är ju,
alltså, jag tror absolut, jag tror absolut att det finns,
men det är i alla fall en av de många kritikerna som finns mot Vänner, och att det har varit två personer genom alla avsnitt som har varit en person of color på Manhattan.
Jajamän.
Det är helt absurt. Mm. Och att det dras homofobiska skämt så fort någon kille typ råkar ha en handväska i handen som är hans tjej. Så är det så här, ooh.
Mm.
Och det konstanta fat-shamandet av Monica också.
Det är otroligt.
Det har ju inte åldrats väl.
Nej, det har inte.
Och inte heller vad gäller åldersperspektiv. För det här avsnittet då visar när Rachel fyller 30.
Mm.
Och då får vi se alla andra. Vi får typ flashbacks till när alla andra fyller 30 i samma veva. Så Joey är såhär, nej men jag var lugn med det. Och sen är det flashback.
Why God, why? We had a deal, let the others grow old, not me.
Och Phoebe, då visade det sig att hon egentligen var ett år äldre än vad hon trodde.
Happy 30th. Right, why do you keep saying that? Because it's our 30th birthday. Yeah, no, we're not 30, we're 31. Okay. Wait.
Hon var 31. Sådana typiska karaktärsenliga händelser.
Mm.
Och för Rachel, det är väldigt talande hur de tacklade det med henne. Hon är ju ihop med sin väldigt unga kille här. Tag. Minns.
Ja, älskar inte. Men, ja.
Och han har ju försökt vara på alla vänner om att snälla, ge inte henne någonting som hånar hennes ålder eller sådär. Chandler missar ju såklart det här snacket. Han ger ju henne ett kort och det går så här.
Happy birthday, grandma! It's better to be over the hill than buried under it.
Och sen då, vad de faktiskt säger om att fylla 30. Vad de menar att det här innebär för en ung kvinna, framförallt. Har ju inte åldrats väl. Men, om vi ska vara helt ärliga mot oss själva, så är ju det här fortfarande mycket hur folk och man själv tänker.
I just think I'm past the point where I can, you know, just have fun.
Rachel, don't do this. This is just because you're turning 30.
Yeah, it is. But you're just a kid. I mean, you're 25.
24 actually.
Oh god.
Hon gör alltså slut med sin 24-åriga pojkvän för att hon menar på att jag är 30 nu. Jag kan inte längre göra saker i mitt liv som jag bara gör för att de ger mig njutning och glädje. Inte det det mest deprimerande du har hört?
Jo.
Har du kul, Britta? Du som är 36, 7? Hur gammal
37.
Är du?
Jag fyllde nyss 37.
Så är det.
Det känns ju helt vansinnigt. Men alltså, det låter ju superdeppigt. Men det är ju på något sätt så kan det väl ändå vara finnas någon sanning i det när det gäller relationer.
Mm-hmm.
Nu försöker jag mig på... Jag gifte mig ju när jag var 28.
Va?
Tror jag.
Var du 28 20, år gammal?
Ja, 28, 29.
Ser du min min?
Ja, jag ser... Åh nej, förlåt. Fan,
nej, men det
nu
var
gav
så här,
jag dig ännu
nej,
ens.
Nej, nej, nej. Det där var Mormon level för mig.
Ah, okay.
Alltså jag är inte sån. Jag reagerar på det med ren och pur...
Avsky.
Har du fött 12 barn i din källare? Är det det du säger till mig?
Det är exakt det jag säger till dig.
Men alltså nej, men... Britta, jag var ju 21 då när jag var på ditt bröllop.
Ja.
Varför tillät du mig där bland massa vuxna? Nej, men gud, ska inte fastna i det. Nej. Men det hade inte jag förstått. Att du var så pass ung.
Nej, men jag menar, jag tror att man... jag tror att det händer någonting... Alltså, eller så här, är det här ens ett värt stickspår? Alltså jag tror... Så här, jag kan ändå relatera till det där med att... Och vad jag ser runt omkring mig. Att människor... Man kanske blir lite mer selektiv efter... 30 är väl en så här rimlig gräns, typ att kan jag så här hålla på att vara ihop med någon som jag inte riktigt känner att jag vill ha barn med? Kan jag hålla på att vara ihop med någon som jag inte ser någon framtid med? Mm. Är väl egentligen the basics av det. Så på sätt och vis kanske vi lärde oss något av Jennifer Aniston.
Ja, men det där är också daterat, känner jag. Mm. Är det inte förlegat?
Ja, men alltså jag hoppas det.
För jag menar, alla skaffar ju inte heller barn nu när de är 30, 31, 32. Utan det sker ju senare.
Gud, ja.
Och jag tror också att alltså det här med att om man är i en relation och man känner att den inte kommer ge någonting, då är det också någonting för att man kanske inte värdesätter den relationen så mycket.
Mm.
Jag personligen teoretiskt skulle inte vilja vara tillsammans med någon som spelar tv-spel dygnet runt. Teoretiskt, återigen. Är också singel just nu. Men jag tycker bara att det här var väldigt talande och jag vill gärna göra den här 30 grejer före 30-listan och då vill jag göra det med er hjälp som lyssnar. För jag tror att ni som lyssnar kommer fylla 30, förhoppningsvis, och ni har säkert fyllt 30, många av er. Så vad var viktigt för er att åstadkomma eller åstadkomma mentalt inför er själva? Alltså hur man betraktar livet eller vad man tycker är viktigt. Skicka med det till oss på Britta och Parisa på vår Instagram. DM är bra, eller kommentarer. Så ska jag försöka lansera det här till min födelsedag när jag fyller 29. Och vi ska ju säga också att i och med podden att det fyller 30.
Mm.
Favoritavsnitt.
Mm.
Jag har ju ett par, spontant-ish. Ett är ju Leaving Neverland-avsnittet. Alltså det mest sprängfyllda vi någonsin har gjort, tror jag. I samma avsnitt så berättar jag om min uppväxt med en tränare som mer eller mindre förgrep sig på mig. Och kopplade det till Leaving Neverland-dokumentären. Det var en del Doggy Dogg Lito där i.
Det var
det. I första ögonkastet.
Mm.
Skavlan på det.
Jag skulle säga också mitt favoritavsnitt.
Mycket bra snack i det. Ska vi inte säga att ni får revisa det, ni som inte har hört det.
Mm.
I och med att vi fyller 30 år.
Mm.
Och får önska oss vad vi vill. Mm.
Jag skulle vilja piska liv i den här lilla Amazon-inspirerade grejen där vi säger så här, om du älskade bla 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 så
ja.
Kommer du älska det här.
Ja. Alltså om du gillade X
ja,
kommer
det.
Du älska Y.
Ja.
Det är som hela USPen.
Då har jag ett boktips.
Älskar.
Vi tycker väldigt mycket om när ni hör av er och berättar vad ni läser, alltså på våra rekommendationer. Vi vill inte ha något annat. Nej, jag skojar. Jag vill jättegärna veta vad ni läser, om ni har några tips utifrån vad jag ger för tips, om ni har tips tillbaka. Då skulle jag vilja säga på det boktipsartemat så skulle jag vilja säga om du gillar Big Little Lies, och nu har jag inte sett svin mycket Big Little Lies.
Nej,
du
har inte det.
Men det jag har sett får mig att tro att då kommer du älska boken Little Fires Everywhere av Celeste Ng, som jag har nämnt lite grann tidigare. Nu har jag läst ut den och kände så här, Känner typ samma känsla som när jag sett
fråga
Big Little Lies.
Hur det gick med den? Big Little Lies är ju en australiensisk bok från början, har jag för mig.
Ja, men du
så
ser.
Det är inte helt off.
Oj, vänta. Då kanske jag borde ha sagt, om du gillar tv-serien Big Little Lies, amen, så kommer du älska boken. Nej, men alltså Little Fires Everywhere, den är liksom... alltså jag ska inte säga att jag nödvändigtvis älskade den. Och det som drog ner det var just den där liksom känslan av att det är lite så här såpopera-grej. Och det tror jag är... alltså det behöver inte vara liksom illa ment. Jag tror att det är det som är härligt med Big Little Lies. Att det är som lite så här, det är lite geggigt, det är mycket så här, relationer, mycket så här, alltså det är
men
typ...
det är intriger och skvaller på skolgården.
Exakt, kan det ju vara. Ja. Exakt. Och det är det väldigt mycket här, och det är i princip är det, alltså man kan säga att plotten kretsar kring en välbeställd familj i ett så suburban USA. Mm. Liksom. Det börjar med att deras hus brinner. Och morsan, som är en perfektionist ut i fingerspetsarna, alltid varit duktig tjej, gjort som man ska, skaffat 4 barn som hon försöker uppfostra också till lika perfekta kopior av sig själv typ, står och tittar på liksom, att hennes fina, fina hus brinner. Och denna familj då kopplas ihop, eller de, det finns liksom då en lite sämre familj med en ensamstående mamma och hennes dotter. Och denna ensamstående kvinna är konstnär och gör kanske sådana saker som den här perfekta...
Stepford wife-mamman.
Stepford wife, exakt. Mamman kanske aldrig tillåtit sig själv att göra.
Vad kan det vara? Onanera in public.
Alltså, I wish.
För det är på min lista, 30 grejer för 30.
Perfekt.
Skoja, den är gjord för länge sedan.
Skoja, det är saker du redan har bockat av.
Jaha!
Men det var... Ja, men till exempel att så här bara utforska en lite flummig dröm.
Mm.
Att liksom raise hell där det behövs. Eller, alltså du vet, det är mer så här typ...
Leva ut.
Leva ut versus hålla allt inne och göra det som förväntas av en. Den är ett väldigt smaskigt read. Vad säger man? Den är liksom, det är en sån där som man är perfekt på stranden och typ sluka.
Mm.
Och ja, läser ni den, då kan ni ju hashtagga BP Bokklubb. Det vill vi att ni gör.
Så där, där ska vi
hålla koll på er.
Vi ska hänga där hela sommaren. Mitt liv just nu går mest ut på att läsa. Och jag läser på alla sorters ytor, plattformar.
Mm.
Det senaste är att jag lyssnar på Selma Lagerlöfs bok Jerusalem.
Uff, tungt.
Tung! Och det är för att jag har en klassikersommar! Och det är faktiskt jätteroligt, just för att det finns så mycket åsikter redan om de här verken. Och för att man har haft en bild i många, många år av hur det ska bli att läsa dem. Jerusalem är egentligen 2 volymer som här har bakats ihop till en. Och läses upp av en otrolig röstskådespelerska. Och jag har lyssnat 2 timmar av totalt 20.
Redan. I 20 timmar?
Ja.
Oh,
när jag liksom står och sorterar tvätt och sånt. Mm. Perfekt,
det är perfekt.
Det. Och klassikersommar innebär att jag läser, hittills i år har jag läst varannan klassiker, varannan modern.
Okej.
Okay. Mm. Jag älskar att ha sådana små projekt för mig själv. Och nu är det alltså bara klassiker, men nu varierar jag varannan svensk, varannan utländsk, ofta då engelskspråkig. Jag kan ju franska också, du vet. Men
kommer du lyssna på franska om det finns?
Alltså Madame Bovary.
Ja.
Have ever heard of her?
Ja, absolut. That old snuskummer. Ja.
Nej, men alltså varannan svensk, varannan engelsk. Så kanske jag, alltså nu lyssnar jag ju på Selma Lagerlöfs bok Jerusalem. En bok jag inte har läst. Och jag kom på att det här är varför klassiker sommar behövs på BP Bokklubb. För det finns många böcker som vi vet ju vad de handlar om. För vi vet att de har haft en roll i debatten och i historien. Därför vet vi i stora drag hur det kommer sluta och vad som händer. Det finns ingen spoilerfaktor riktigt. Men också en viss genans över att så här, för att jag vet allting så har jag inte läst den än. Eller jag kanske läste den när jag var 11-12, men sen så, man minns inte det nu.
Ja, men jag tänker också så här, lite som, jag nämnde ju i för ett par avsnitt sen om Fight Club, att man bara så här, ja, jag såg den, men jag hade ju helt missat, alltså det mitt minne inte hade lagrat var den fina så här kommentaren om manliga känslor och manlig sårbarhet och så vidare. Så att det kan ju vara så att man ser nya saker också, även om du läste det när du var 11. Så kan man ju se nya grejer med det filter man har nu.
Alltså jag läste ju inte Jerusalem när jag var 11.
Nej, det kan jag tänka mig.
Den har jag inte läst.
Snälla då, hade jag fan gått bananas.
Men jag har läst senaste tiden Catcher in the Rye av J.D. Salinger. Har du läst eller har du bara, du vet vad den handlar om, läst?
Jag har, tror kanske två olika upplagor för jag köpt på för så här, åh, det här är Catcher in the Rye i så snyggt omslag på antikvariat typ. Har kommit tredjedel som max. Ja.
Det är ju en, alltså den är otrolig med att den är från 40-talet. Det är ofattbart. Den har gett så här ett väldigt raljant språk. Och det är en person som går runt och är så fruktansvärt cynisk och trött på alla phonies, som man kallar det, i världen.
Ja.
Väldigt bra i min anda just nu. Av att, vi har sagt det förut, no fucks given tid i sitt liv.
Just det.
Det är så kul att den är så tidig. Och sen har jag också läst, eller håller på att läsa, Sylvia Plath, The Bell Jar. Den tror jag folk är jätteförvånade över att jag inte har läst den nu. Men det är samma där. I och med att man hade den i någon slags idéhistoria, debatt eller någonting. Mm. Som man inte läst i hela verket.
Fast där är jag också typ, där tror jag kommer mig längre igenom bok, men alltså fortfarande så här, återge vad den handlar om.
Nej, så varannan, jag kör varannan svensk, varannan engelsk och varannan kvinnlig, varannan manlig. Och så läser jag Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna. Även den en superchock att jag inte har läst. Så vare sig ni hoppar på mitt tåg och kör klassiker sommar och vi kan dela erfarenheter om de här böckerna och fler tillsammans, eller om ni läser alla våra tidigare tips, det kommer komma fler by the way hela sommaren, så finns det allt på BP bokklubb där ni själva alltså lägger upp och tipsar vidare och kanske betygsätter, vem vet. Jag tycker vi ska hänga där.
Svinkul med klassiker sommar. Jag kommer att fortsätta läsa Virginia Woolf, A Room of One's Own, som jag inte har läst. Alltså det är så kul med den typen av grej att nu kör vi klassikertema. Det är jätteroligt.
Pepp. Älskar projekt.
I veckan så föll domen för 52-åringen som var admin för Facebookgruppen Stå upp för Sverige, som är en grupp med hundratusentals medlemmar som grundades i februari 2017. Det här är viktigt, varför kommer du få veta sen. Men för att han har låtit bli att ta bort inlägg, eller låtit dem stå kvar länge, inlägg som då har bedömts vara hets mot folkgrupp.
Mm.
Och det här är intressant för att den här lagen som faktiskt heter någonting så här typ om lagen om elektroniska anslagstavlor, eller BBS-lagen kallar man den för.
Daterat.
Ja, det är väldigt gammaldags. Men den har funnits sedan 98, men hittills har ingen blivit dömd för den.
Inte ens Blocket. Nej, inte ens.
Exakt. Och därför så kunde den här domen liksom anses bli ett prejudikat. Alltså att eftersom den här domen då föll, så kan man då förvänta sig framöver liksom att det blir kanske lättare att döma vissa admins då, för att de ska vara ansvariga för det, även det som medlemmarna postar i Facebookgrupper. Det här var jag särskilt intresserad av följande anledning. För i mars 2017 så hände det en grej för mig som jag inte tidigare har pratat om. Och varför jag inte gjort det är för att det har varit så fucking känsligt och ärligt talat skitjobbigt när det hände. Men jag tänkte berätta om det nu. För det knyter an lite grann till det där som jag pratade om, att rasism liksom serveras inte i, med liksom en tydlig flagga i en tårta, utan att det är små munsbitar här och där. Och det som hände för mig i mars 2017 var att jag åkte Vasaloppet. Och i samband med att jag åkte Vasaloppet så gjorde Yvette Hermundstad, som är, var programledare för hela sändningen på SVT. Jag åkte Vasaloppet och sände live hela tiden. Och innan jag skulle åka iväg så gjorde hon en liten snabb intervju då jag konstaterade att det fanns väldigt många vita män på det här eventet.
På frågan vilka är det som är ute och åker?
Nej, det var det inte. Utan det var, vi kan lyssna på klippet. Det lät så här.
Du var helt lugn. Du var så väl förberedd. Hur är det nu?
Nej, men jag känner mig, jag är så otroligt taggad. Jag är ju lite nervös. Alltså, men mest på ett bra sätt. Jag känner, jag är liksom så peppad. Och så blir jag blir, det är väldigt mycket vita män här. Det är spoiler alert. Men det, och då, det är kul liksom. Jag tänker att jag ska försöka hitta några roliga att snacka med. Och alltså, jag längtar bara att få komma ut i spåret.
Det som händer då, som jag inte vet om, det är att det här klippet klipps ut, läggs ut på internet av någon slags främlingsfientlig sajt. Det här, jag orkar liksom inte gräva för mycket i det här, för jag tycker det är för läskigt att vara inne på den delen av internet. Men det leder till att vissa styrkor mobiliseras, och jag får då under tiden jag åker väldigt mycket hat på Facebook-meddelanden. Det skrivs också om mig på Twitter. Jag hade en fantastisk redaktion i... När man sänder live så har man ju oftast någon i örat. Och de sa vid ett enda tillfälle så sa de så här: vi har fått lite kommentarer på det här uttalandet du gjorde. Så här, vill du bara säga något om det kanske? Alltså verkligen så här, helt casual. Så här. Så de filtrerade liksom allting. Och sen så nåddes jag ju av det här när jag kom i mål, och då var liksom känslomässigt mör av att ha åkt 9 mil på skidor för första gången i mitt liv och fött ett barn typ liksom 10 månader tidigare eller någonting sånt där, och hade väl, alltså jag var liksom rätt så mör, och då hade jag fått en del meddelanden som var direkt hotfulla. Bland annat att folk hade då vinklat det här till att jag hatade vita män. Mm. Och vita män erbjöd sig att komma över hem till mig så att jag personligen kunde be om ursäkt. Och det var väldigt många vita kvinnor som skrev till mig att jag borde vara stolt över våra vita män och flytta till Afrika då, om du tycker. Alltså det var verkligen så här, nivån var både hotfull, bindgalen, mörk som fan, och det var ett väldigt så här läskigt lager av Sverige jag fick se.
Som man kommer i kontakt ytterst sällan, och som man kanske får i små portioner innan. Man bara ser och liksom, då tänker man att men så här illa kan det inte vara. Det här kanske bara är en lone wolf som man brukar tänka.
Exakt.
Men du fick se systematiska i det också.
Jag fick se också hur de betedde sig när de gick ihop och gjorde, för att som jag har fattat att det funkar också, är ju att det oftast blir ett drev, alltså det där klippet på mig spreds och jag kunde liksom se hur det var människor som postade till mig liksom på natten, och då var det ju inte att de hade sett det i direktsändningen, utan då hade ju de nåtts av. Alltså, förstår du? Det är inte någon som sitter och tittar på tvn och bara reagerar.
Nej, men
utan
Britta, jag har sett det här klippet.
Ja.
Bara utklippt en väldigt kort sekvens på YouTube. Men sök på Britta Zackari.
Exakt.
Det här är ju i system. De här är ju finansierade, de är många och de jobbar ihop. De delar material med varandra, sajter och...
Och det är liksom lite så de funkar också. Det gör också att om man läser på lite grann... alltså att det blir liksom en dålig balans, alltså man ser hur många gånger en artikel har delats, eftersom de är så bra på att mobilisera sig så blir det ju oftast liksom väldigt mycket klick. Det här kanske är typ veckans brunklipp ur arkivet.
Ja, men det här är lite veckans brunklick, alltså vi pratat om veckans brunklick här i ett par veckor, om att det är någonting som även etablerade sajter ägnar sig åt eller gör, att försöka få in de här intresserade grupperna, vare sig det är högerextrema eller högerextrem curious, vilket är allt fler, att gå in på sajter och dela länkar och bli upprörda av någon trivial lokalnyhet någonstans, men delar det jättemånga gånger för att de tycker att det går in i deras bild av Sverige.
Precis.
Då ägnar sig den sajten, vare sig det är SVT eller DN, åt brunklick. Att alltså, bidra till en väldigt förenklad verklighetsbild. Och det här är ju intressant i den kontexten, för det här visar ju på den styrkan som finns.
Mm. Och tyvärr så var det även så då att när jag hade åkt klart, det här var på en söndag, det är alltid första söndagen i mars, och kom hem, det kanske inte alls är, jag minns inte, men på måndagen hade jag då fått en säkerhetsvakt från SVT som satt utanför mitt hus, för det var ju också, alltså att ha... Hade det bara varit jag och Kalle, fine, men eftersom jag också har barn och det kändes bara läskigt att flera hade erbjudit sig, alltså hade kollat upp min adress och liksom, jag ser att vi bor väldigt nära varandra, typ så, punkt, punkt, punkt.
Erbjöd sig kanalen det? Att göra det?
De var fantastiska. Mm. Det finns en väldigt underbar person på säkerhetsavdelningen fanns.
Som jag också har dealat en del med.
Ja, det har det.
I mina dagar.
Ja. Beklagar, by the way. Mm. Men då fick jag i alla fall en säkerhetsmänniska som satt utanför dygnet runt. Vilket jag och Kalle för övrigt inte kunde hantera. Bara gick ut och frågade hela tiden. Vad vill du ha, en bok och läsa? Lite snacks här. Men... hur som helst så, då var det så bra, för att jag hade precis träffat en ny terapeut och alltså typ gått till henne så här ett par gånger, men jag hade liksom redan inbokat ett samtal på tisdagen. Så att det var så här, kanalen erbjöd ju då, behöver du prata med någon? Och jag bara, nej, det är så himla bra, för att jag har faktiskt ett så här besök hos min terapeut på tisdag. Alla bara, gud vad bra. Så när jag kommer dit, och det är här som är grejen. När jag kommer dit så... jag märker direkt liksom att det är något med henne. Alltså, och den här terapeuten, en äldre kvinna, eller så här medelålders, kanske på väg mot 60, eller precis just där. Liksom lite kärv karaktär. Mm. Och det förstod jag också.
Hade ni träffats alls innan?
Två gånger innan.
Ja.
Och jag hade fått det på rekommendation av en kompis. Och det sades om den här kvinnan att hennes styrka var liksom lite så här just, eller är att hon är som lite kärv, lite så här bestämd och så. Men hon verkade liksom, jag vet inte vad jag ska säga, men hon verkade liksom lite så här igång redan när jag kom.
Mm.
Och jag, när jag sätter mig ner och hon så här, okej, vad vill du prata om idag? Och då säger jag att ja, det är lite speciell situation för mig nu, för att jag har en så konstig grej i livet som har hänt så här, de senaste dagarna. Och så börjar jag berätta. Och berättar då att jag åkte Vasaloppet i söndags. Och hon bara avbryter mig. Alltså jag börjar typ berätta lite grann. Och så avbryter hon mig och bara, ja, jag vet. Och jag bara, jaha. Typ hon bara, ja, jag såg klippet på YouTube. Och då inser jag direkt att hon satt inte och såg livesändningen. Vilket betyder att hon är en av miljoner svenskar som bara sitter och tittar på livesändningen. Utan hon hade sett det på YouTube. Och varför hon då sett det på YouTube? Mm. Jo, för det delades i en Facebookgrupp jag är med i. Stå upp för Peter Springare heter den.
Säger hon det till dig?
Ja.
Och hon säger det lite stolt?
Ja, hon säger det med emfas.
Hon proklamerar att hon är med i Facebookgruppen Stå upp för Peter Springare.
Ja. Och det är då för er som inte kan historien, då är det att den fick sen byta namn till Stå upp för Sverige, för att Peter Springare själv, som var en polis som delade en rasistisk artikel, kan man väl säga, eller han skrev något på Facebook, men han tog själv avstånd från den här gruppen sen nämligen. Men under den tiden som det här var, den grundades då i februari 2017. Det här hände i mars 2017. Och det är alltså hundratusentals människor som tycker att Sverige har gått åt skogen. Typ, som då får ta del av det här klippet med mig. Och däribland terapeuten som jag går till för att bearbeta detta trauma.
Som du i två tillfällen redan har anförtrott dig åt.
Absolut. Alltså det är, ja. Så att hon sitter inte bara... Alltså jag vill bara redan här pausa och säga det, moral, alltså det liksom etiskt problematiska i det här. För att inte bara så har jag då liksom redan anförtrott mig åt henne, utan hon har också berättat att hon liksom har på något sätt tagit del av en kritisk bild av mig, min person liksom. Mm. Jag tror, alltså du vet, jag har haft en del terapeuter. De är ju till och med noga med att inte hälsa på stan om man inte själv hälsar först. Mm. För att så här, jag vill att du ska få vara en egen person typ ute i det offentliga, eller vad man ska säga.
Jag var hos en läkare idag som frågade vad jag jobbade med.
Mm.
Men med lite med leende så här, och en ryck på axlarna. Som ja. Att så här, jag vet ju det, men...
Precis.
Och jag var så här, ja, men du verkar ju ja. Så... Så skrev han ner liksom, själv, utan ja. Att jag svarar någonting. Så det där är ju lite av en dans... Men det är en viktig dans. Man ska känna sig som att man kan slappna av och inte vara sin yrkesroll.
Och när hon berättar det här så är det... Hon vill att jag ska veta. Och det roliga är att vid tillfället så vet inte jag. Vad är det för Facebookgrupp? Mm. För jag visste, jag hade inte hört
du,
om
du
den.
Du fryser inte till inombords.
Nej.
Det här.
Men hon, jag märker att hon är stolt över det. Och hon vill att jag ska veta det. Hon vill, ärligt talat, trycka dit mig med det.
Mm.
Och då så... ibland är det lite av en blessing att vara naiv. Alltså för att då är det som att jag bara, vad är det för grupp? Och då måste hon förklara det. Alltså förstår du, för henne hade det varit mycket mer kraftfullt att det hade fått bli som det blir mellan dig och mig nu när jag berättar det. Att du bara, oh jävlar typ. Och alla som jag berättade det här för sen, vilket jag fick göra några gånger för att bearbeta, direkt när jag sa det, jag bara, oh fuck. Så här. Men jag visste inte, så hon tvingas förklara. Och det gör ju att hon liksom, musten går ur henne lite grann, eller det där hon har liksom suttit och byggt upp och ska berätta för mig typ. Då måste hon berätta vad är det för Facebookgrupp då? Aha. Och så sen så, hur det nu är, så fortsätter jag berätta. Eller jag, eventuellt så, jag minns inte exakt, men det blir som att jag säger till henne så här, fast... Nu känns det ju som att du har ju tagit del av det här från en källa... Som är kritisk till mitt uttalande.
Det förstod du. Av
ja, alltså beskrev. När hon beskrev. När hon
vad beskrev hon det som? Alltså man är nyfiken på hur hon framställde det. För jag tror att de själva ser det som att det är en intressegrupp.
Ja, hon sa så här att det är en grupp för att stötta polisens Peter Springare som säger hur det är med invandringen i Sverige.
Ja, det var det hon sa.
Ja.
Hon körde på den.
Som äntligen säger hur det är, eller någonting sånt där. Så då blir det som att jag bara, ja, för då känns det ju genast obekvämt för mig. Eftersom jag förstår att det är en viss vinkel på hur det här klippet har delats med mig.
Mm.
Och hon bara, ja, varför är det ett problem typ? Och så jag bara, därför att jag fått en massa hot som jag sa. Alltså, eller jag vet inte om jag hade berättat det då, men då berättade jag väl... Att jag har en säkerhetsperson liksom, som håller koll på mig för att jag har fått en massa hot angående det här. Hennes svar på det är, ja, men du kan ju alltid vara tyst.
Åh, herregud. Det är hennes råd som terapeut i att du kan hellre vara tyst.
Ja.
Om du inte vill, du vill inte ta emot hot och hat för att du säger
ska
rena
tyst.
Observationer.
Då
ska du vara tyst istället. För det är ju också en ärlig sak av henne att säga. För utifrån hennes hjärna.
Ja.
För det som de vill med allt det här hotet och hatet. Vi har sagt om det förut, vi har sagt det här om vare sig det var Kakan och Audi-reklamen eller fan det. Den här mobiliseringen av nazister, det är ju en tystnadsmekanism. De försöker ju skrämma folk till att inte säga saker. I ditt fall en rent statistisk observation.
Mm.
En sak om du sa, det är mest vita män här. Jag tycker att det är beklagligt att det inte är fler kvinnor här eller personer av annan bakgrund än svensk.
Mm.
Det hade varit ett ställningstagande. Inte ens det gjorde du dig skyldig till.
Nej.
Egentligen. Och vad säger du då när hon säger att du ska vara tyst?
Nej, just det. Förlåt, det är en ordväxling innan det. Och det är att jag säger så här att... Det är... Ja, jag vet i alla fall att jag tog upp att det folk också anklagar mig för att vara liksom omvänd rasist.
Mm-hmm.
Och hon bara, men det är ju omvänd rasism.
Mm. Okay.
Så att hon sitter liksom och trollar mig live.
Hon har ju
terapistolen.
När du kom in där var hon så här, vet du vad, jag skiter i allt.
Ja.
Jag tror att hon dagen efter sa upp sig och gick med i den här gruppen. Admin på heltid.
Ja, det är det där som är kul. För det, vi kommer till det, hennes anställnings... för hennes fortsatta karriär. Det som händer efter... Alltså när hon säger det där till mig att du kan ju alltid vara tyst. Då känner jag att här har jag ingen väg ut.
Nej.
Mer än att vara helt öppen och ärlig. Och det enda trick som jag har lärt mig i livet när man känner att man blir orättvis behandlad eller liksom på något sätt nedtryckt i en situation med vårdpersonal, det enda som funkar, det är att vädja till deras yrkesstolthet. Så det som händer då är att jag säger till henne att jag beskriver exakt hur obehaglig situationen är för mig. Jag beskriver hur hotad jag känner mig från allt runt omkring. Och så kommer jag till henne. Jag vet att jag sa rakt ut, det här ska vara en trygg plats. Och det är väl typ där jag börjar gråta. Och säger att hon går på mig i den situationen med samma retorik som de hot jag har fått. Det är inte så en terapeut ska bete sig. Alltså jag berättar för henne att...
Och du säger inte det här i hopp om att omvända heller. Eller kunna fortsätta med dagens sektion. Du säger det här bara som rent så här, det är obehag det här väcker i
det. Det här väcker... Så här, jag känner starkt obehag. Det enda jag ville gå härifrån. För att jag känner mig så fruktansvärt otrygg här. Jag känner som att jag blir liksom återtraumatiserad. Och då... Jag minns inte, för att det här är också som ett problem med att vara den som jag är och som jag tror att många med mig kanske kan relatera till, att man till varje pris typ försöker få en situation att funka.
För jag skulle precis säga det, om det här hade hänt mig, det hade inte varit kvar i det rummet längre.
Nej,
jag hade för länge sedan så här, alltså jag hade kanske börjat spela in vad hon sa mitt i. För att jag bara, jag ska sitta dit här nu. Det är det enda jag vill med om. Och jag tänker inte utsätta mig själv för det här måendet.
Nej.
Du är ju mycket mer mån om,
att få
om situationen. Ja. Om situationen. Ja. Och det är ju något som drabbar dig ofta, men som ofta är väldigt, man bara, fint. Och bra.
Ja, men det är ju...
beteende.
Ja, men på sistone så har jag väl insett liksom hur jävla skadligt det är för en själv. Ja, men det är ju lite som att jag tar ansvar för den som beter sig illa mot mig. Att jag ser till att så här, situationen kan fortgå mycket längre än till exempel för dig. Så att jag beundrar ju att du skulle ha gått ut därifrån för länge sedan. Jag satt tyvärr kvar och försökte typ resonera med henne. Liksom. Men, och då också vädja till hennes yrkesstolthet. Men med facit i hand så tror jag att det här på något sätt var mer kraftfullt, eller vad man ska säga, för hennes del. För att hon, när jag sa så här, du är min terapeut. Du har liksom vissa uppförandekoder. Jag känner mig inte trygg här. Jag känner mig attackerad av terapeuten. Det är ett språk hon fattar. Så det som händer då är att jag säger så här... eller då säger hon så här, ja du... Nej men okej... Du får liksom, hur vill du göra, vill du avbryta eller så här, du ska känna dig trygg här och det gör du inte, så att liksom, och då märkte jag att hon, alltså hon fick som den där stolta, uppkäftiga, jag ska trycka dit henne minen, byttes mot något mer liksom känslosamt och kanske också lite skam.
Det låter nu som att du lyckades omvända en...
Ja, men inte, nej, alltså jag tror inte jag omvände, men jag fick henne att känna att hon, nej men hon förstod att hon hade inte gjort rätt. Och då reste jag mig upp och sa så här, alltså för jag är stor gråt när det här hände. Så säger jag så här, du får mejla fakturan. Och då säger hon att hon bara, jag kan inte ta betalt för det här för att du... Ja, alltså hon sa någonting med att typ upprepade eller så här, ja, det här är inte...
Jag skulle precis komma till det att...
Nej, men jag vet, och det var ju därför jag sa det.
Nej, men jag skulle precis komma till det att varför jag tror att inte att du försökte rädda den här sessionen så länge, utan kanske gemene man är just att säga, det här kostar mig fan 1200 spänn.
Ja, exakt.
Ska jag jag orkar inte boka en ny terapeut. Och så här, ska jag betala så mycket vill jag få ut någonting av det. Så nu ska jag försöka få henne att lugna ner sig. Men jag, alltså, jag hade nog så här, det finns inte en chans i helvetet att du får betalt för det här.
Nej, precis.
Det är, du är så bra som inte går in på alla etiska, moraliska fel i att hon liksom, han attackerar det absolut, men att hon vädrar den här sortens åsikter, alltså värderingar och ideologi inför dig när hon ska vara en vårdgivare i Sverige.
Mm.
De måste ju agera under mänskliga rättigheter.
Ja, det är det som är intressant. Mm. För när jag då hade gått ut från hennes rum, samtalsrum som jag också tror är en del av hennes lägenhet. För det här är då alltså en privat terapeut, inte psykolog. Alltså inte anslutning till Socialstyrelsen. Och min brorsa är psykolog.
Mm.
Pratade med honom och han berättade att det finns tyvärr ingenting man kan göra. Det finns ingen patientsäkerhet när du går till bara en terapeut.
Det är jättebra att veta för folk som... Jag visste, inte skillnaden tills för väldigt nyligen. Så det är faktiskt väldigt bra.
Terapeut är ingen skyddad titel.
Mm.
Så att det här är både... En berättelse om vad rasism kan dyka upp. Det är också en varning för alla er som söker den här typen av vård. Så det finns ju absolut, man kan ha... Alltså jag går hos en annan terapeut nu som är underbar, som jag älskar och som inte är psykolog per se. Men det kan vara bra att veta att har man inte alltså den legitimationen så kan man inte heller anmäla på samma sätt. Jag hade kanske kunnat göra... lyckades min brorsa leta reda på att kanske anmäla henne med hänvisning till kvacksalverilagen. Mm. Den kalenka-termen.
Först var det elektronisk anslagstavla.
Exakt, nu blev det. BVS. Ja, nu blev det kvacksalveri. Så att, men det är jättesnårigt. Och den här personen har, alltså hennes mottagning och tror jag också bostad ligger liksom på fucking Karla plan i Stockholm. Det är en fin adress. Det är en person som jag har förstått behandlar till exempel, eller många så här typ reklamare går i terapi hos den här människan. Jag vill inte bli anmäld för typ förtal eller någonting sånt där. Så jag tänker inte säga vad hon heter, men den som vill veta får jättegärna höra av sig så kommer jag säga det.
Men det här är ju intressant. Det här är ju framtidens problem. Att vi kommer behöva göra så här valundersökning, VALU, på våra vårdgivare.
Ja.
Det är ju allt fler som får veta, eller det är flera rapporter, larma snarare. Om att allt ifrån sjuksköterskor till människor på apotek som jobbar på apoteken får höra folk så här, bort med dina smutsiga blattehänder från mig. Finns det någon svensk här som kan hjälpa mig? Finns det någon svensk här som kan skriva ut recept till mig? Så det här är ju bara början. Det här är ju sorgligt, men det är bara början.
Mm.
Och att du blev attackerad i din mest sårbara stund säger också någonting om hur, förlåt, vedervärdiga de här människorna är.
Och att hon hade laddat inför mötet.
För det går inte ihop. Om man har en traditionell, rationell hjärna tänker man att men om man har en vilja i livet att hjälpa andra människor, hur kan man kombinera det med att gå och bära på bruna åsikter? Det går.
Mm.
History shows.
Men om man är... Alltså, men jag vill återigen liksom understryka värdet av att gå hos en legitimerad psykolog. Mm. För att då finns det ju också liksom vissa förhållningsregler. Alltså till exempel det här med att låta din patient få ha sin anonymitet. Alltså det, till exempel att inte dina egna åsikter har någon plats i mottagningsrummet. Liksom. Mm. Alltså det finns en lång checklista som... inte var närvarande i det här fallet, och det var fruktansvärt obehagligt att vara med om. Det var en vidrig vecka i mitt liv. Jag var så fruktansvärt sårbar, och som du säger, då gick hon på mig. Det är få människor som skulle ha gjort det. Det finns få människor som har en syn på människor så att de har mage att göra
ibland,
det.
Ibland svarar jag till och med sån här hatare, hotare, för att man har sagt någonting harmlöst någonstans. Eller i mitt fall, jag bara syns någonstans med mitt bruna ansikte, att de blir provocerade. Ibland svarar jag dem med mycket mjukare ton. Så hej, vad föreslår du att jag ska göra? Eller du är bara så och resonerar. Till och med då kan de värsta människorna lägga sig. Du vet, det är ju ganska vanligt.
Ja.
Hon gjorde inte det. Jag tycker det här var alltså väldigt talande för... jag tror att det var Ebba Busch Thor som kallade indirekt dig och mig för tangentbordskrigare.
Okej.
Okay. För att vi hade gått ut och... Alltså om Lars Adaktusson som nu också är avsatt.
Ja.
Av henne själv.
Ja, exakt.
Så mycket för det. Men det här är de verkliga tangentbordskrigarna.
Absolut.
Och det är så nytt och bra att veta om att de är också högutbildade. De är också vårdgivare. Och de finns i alla våra liv. Alla svåra liv.
Och jag tycker, jag välkomnar verkligen den här domen. Det blev ju dock alltså, typ villkorligt. Det var inte fängelse som det aviserades för. Men jag tycker att det är bra att man faktiskt alltså får vara ansvarig även för vad som händer typ on your watch på din Facebook-sida. Mm. Och jag tycker att alla ska fortsätta att anmäla. För det är ju tack vare, alltså när man ser den här typen av retorik. För det är ju anmälningar som faktiskt har lett till det här. Och akta er för en viss psykolog, som, förlåt, terapeut, som jag kan tipsa namnet om i DM.
Hörrni, tack så mycket för att ni lyssnade på dagens väldigt spretiga avsnitt.
Men mysiga.
Men väldigt talande för dig och mig, Britta. Ja. Och våra lyssnare också. Ni är lite spretiga.
Och våra psyken.
Våra väldigt spretiga psyken just nu. Vi poddar ju på i sommar. Det ska bli jättekul att hänga med. Det är boksommar som sagt och det är allt möjligt. Och nästa vecka, det är ju både Almedalen just nu. Stranger Things går upp den här veckan.
Just det!
Det finns en del att prata om.
Det gör det. Så vi hörs nästa vecka.
Puss!